Idag är det annekteringsfest i Ryssland. Med pompa och ståt på Röda torget i Moskva införlivar Putin de ockuperade områdena i östra Ukraina i Ryssland. De olagliga folkomröstningarna i Kherson, i Donetsk, Luhansk och Zaporizjzja genomfördes till stor del under vapenhot. Och slutresultatet blev, som Putin hade bestämt på förhand, ett falskklingande ja. Ännu ett drag i Putins spel som går på högvarv just nu. Vad betyder annekteringen för kriget i Ukraina och hur borde vi förhålla oss till allt det här? Det ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger välkommen till dig, Hugo von Essen.
Tack så mycket.
Du är Rysslands analytiker på Svenska utrikespolitiska institutet och har väl också följt med det här ganska intensivt kan jag tänka de senaste veckan.
Ja, jo.
Idag annekterar då Ryssland officiellt flera ukrainska områden. Vad ändrar det här?
Å ena sidan kan man säga att det här ändrar en hel del. Men å andra sidan kan man också säga att det här inte ändrar något alls.
Mm.
Det som Putin vill åstadkomma här, det är ju för det mesta att försöka måla om bilden av kriget så att det snarare ska handla om att Ryssland försvarar sig istället för att Ryssland är aggressivt och attackerar. Det är därför man vill annektera de här regionerna så att man sen kan säga att det här är nu ryskt territorium. Det betyder att Ukraina attackerar Ryssland. Det betyder att vi måste försvara oss. Och genom att göra det så hoppas Putin att kunna åstadkomma flera saker. Han hoppas kunna dels justera narrativet av kriget, både inför den egna inhemska befolkningen i Ryssland, men också inför befolkningar utomlands, både i västvärlden, i Ukraina, men också i tredje världen, där det finns många länder som är mer neutralt inställda i kriget och som är mer mottagliga för ryska narrativ.
Mm.
Han hoppas också lyckas åstadkomma ett skifte i opinionen i Ryssland, att ryssar ska bli mer ännu mer stödjande till kriget, att de ska vara mer villiga att mobiliseras, att åka dit och försvara sitt land, eftersom att det nu då enligt den här nya bilden som han försöker måla upp handlar just om det, att nu måste vi försvara Ryssland, nu är det Ryssland som är under attack.
Mm.
Och det tredje som också är viktigt och viktigt för oss, det är att Putin hoppas kunna skrämma västvärlden och Ukraina från att fortsätta attackera, därför att genom att säga att det här nu är Ryssland så betyder det att Ryssland ser det här som att det här skyddas av den ryska kärnvapnen.
Mm.
Och enligt rysk kärnvapendoktrin så har Ryssland rätt att försvara sitt territorium om det blir attackerat. Så då hoppas man från rysk sida att västvärlden och Ukraina inte kommer vara lika villiga att attackera de här regionerna av rädsla för att det skulle kunna leda till en kärnvapenattack från Ryssland som svar.
Mm. Ja, jag tänker just det att det där, vad är läget egentligen i de här annekterade områdena? Ryssland har ju egentligen aldrig kontrollerat något av de här områdena helt och hållet. Men det här verkar ju då inte bekomma Kreml, man annekterar ändå. Samtidigt så pågår ju den här ukrainska framryckningen mot Donbass fortfarande. Måste Ukraina sluta strida i de här ryska annekterade områdena nu? Eller vad händer?
Det är det som Ryssland hoppas på. Ryssland har ju varit nu väldigt oroliga för den här ukrainska motoffensiven den senaste månaden och så, eller så, som har gått väldigt bra. Och det är det jag tror att det här är en respons på. Man försöker frysa ner läget. Man försöker så att säga stoppa framryckningen på något sätt mer permanent, skapa en slags frusen konflikt här som aldrig blir löst och som alltid kommer ligga och vara ett hinder för Ukrainas framgång. Men det som jag tror kommer hända är att Ukraina kommer inte acceptera det här. Ukraina kommer fortsätta motoffensiven, ta tillbaka så att säga ukrainsk mark som är ockuperad, oavsett om den är annekterad eller inte, och Ryssland kommer antagligen inte kunna stoppa det.
Den här ryska aggressionen har ju trappats upp under den här senaste dryga veckan, händelse för händelse. Först var det den ryska mobiliseringsorden, sen de fejkade folkomröstningarna och den här annekteringen som nu då ska genomföras idag. Och så de sprängde gasrören i Östersjön. Jag tror det är ganska svårt att greppa allt det här på något sätt som en helhet. Är det en medveten upptrappning av Putin? Hur hänger allt det här ihop?
Ja, man måste ju bara säga först att just med gasledningarna så vet vi ju inte att det faktiskt är Ryssland. Även om det inte hade förvånat mig om det visade sig att det var Ryssland. Det är svårt att se att det skulle vara någon annan. Men för att svara på frågan så tror jag absolut att allt det här hänger ihop. Det här är ju en taktik som Ryssland brukar använda på den internationella arenan. Att man gör flera olika saker samtidigt för att säga, distrahera motståndaren. Så till exempel så skulle gasledningarna nu kunna dra väldigt mycket uppmärksamhet från Ukraina, samtidigt som annekteringen drar uppmärksamhet från mobiliseringen och så vidare. Mm. Och jag tror att alla de här, det är ingen slump att det här händer nu. Jag tror som sagt att det här är en respons dels på de väldigt framgångsrika ukrainska motoffensiverna, dels på att vi har sett att man har börjat kritisera kriget mer och mer öppet inuti Ryssland. Senaste veckorna har vi sett någonting som vi faktiskt inte har sett under hela kriget. Det vill säga att i ryska medier så har man kritiserat kriget. Man har börjat ifrågasätta, går det här verkligen bra? Går det här verkligen som det ska? Och sen tror jag också att det handlar om att Ryssland, att den ryska ledningen också inser att snart kommer vintern. Och det ser väldigt positivt ut för Europa vad gäller gasresurser, reserver. Man har ju försökt spela ut det här gaskortet mot Europa och det verkar inte funka. Och kommer Europa överleva vintern, ja, då kommer man inte kunna använda det här gaskortet mer. Då har man förlorat sitt viktigaste geopolitiska vapen gentemot Europa.
Mm.
Så jag tror att man börjar bli allt mer desperat i Kreml och att det här speglar det.
Mm. Jag funderar lite att det är en tydlig upptrappning, men en upptrappning på något sätt mot vad vet Kreml själv vart de är på väg. I den här ryska retoriken är ju Ryssland i krig mot väst, det har vi hört Putin själv prata om. Men är väst också i krig nu?
Det beror ju på hur man ser det. Officiellt så är vi ju inte i krig, det är inga västerländska soldater som strider mot ryska soldater.
Mm.
Hittills är det bara att västvärlden stödjer Ukraina militärt med olika resurser och också såklart bestraffar Ryssland med isolering och sanktioner. Men man kan ju på ett mer övergripande plan säga att väst ligger i någon slags krig med Ryssland vad gäller värderingar och vad gäller geopolitik.
Mm.
Det vill säga att det är ett krig mellan olika system, mellan demokrati och diktatur. Det är ett energikrig som kan man kalla det, där Ryssland försöker utpressa västvärlden. Det är också ett slags krig där Ryssland försöker slåss för en världsordning där större länder har rätt att styra och kontrollera över mindre länder.
Mm. Väst har ju stött Ukraina både ekonomiskt och med vapen, och många av de länder som har stöttat Ukraina är NATO-länder. Om den här ryska retoriken nu går ut på att alla som stödjer Ukraina är i krig med Ryssland, så då står ju krig mellan Ryssland och NATO, åtminstone enligt en sån här rysk logik. Hur farlig är den här retoriken?
Ja, alltså den är ju farlig på så sätt att den ökar spänningarna väldigt mycket. Och inuti Ryssland så får ju den här retoriken många ryssar att tro att det faktiskt är så. Att man ligger i krig med västvärlden, med NATO. Jag menar, de flesta ryssar, vad vi tror i alla fall, köper den här retoriken, det här narrativet. Att det är NATO, USA, västvärlden, Europa, EU som krigar mot Ryssland. Fast inte direkt genom egna soldater utan genom sin proxykrigare Ukraina, eller man ska kalla det för. Att Ukraina är egentligen styrt av NATO och västvärlden och tvingas kriga mot Ryssland. Så på så sätt är den här retoriken farlig, att den får ju vanliga ryssar att tro det här, vilket i sin tur gör det lättare för Putin och för den ryska ledningen att rättfärdiga en upptrappning av kriget, att rättfärdiga mobilisering, annektering och att rättfärdiga att använda olika typer av vapen och att höja insatserna i det här kriget.
Mm. Hur bedömer du risken att vi glider med i den här retoriken på något sätt? Att man inte kan från västsida stå emot det, och att när du säger att vanliga ryssar köper en viss retorik inne i Ryssland, så plötsligt börjar vanliga, vad ska vi kalla västerlänningar, vi köper den här retoriken också ur ett sånt här krigiskt perspektiv?
Jag skulle säga att det är en bra och svår fråga och att det är en balansgång, därför att det är viktigt att vi står emot den här retoriken, att det skulle vara att USA och NATO försöker kriga mot Ryssland, för det är ju inte det det handlar om. Och där tror jag absolut att det finns en stor risk att det är många europeer som tror på det här också, som tror att det här, det vill säga att det är många europeer som köper Kremls propaganda och tror att det här är faktiskt ett krig mellan Ryssland och NATO, vilket det ju inte är. Det här är ju ett invasionskrig mellan Ryssland och Ukraina. Och det är ju väldigt viktigt att försöka kämpa mot det narrativet. Å andra sidan måste man ju samtidigt som sagt förstå att det som står på spel här, det man krigar om, är ju inte bara Ukraina, utan det är ju den europeiska säkerheten, den europeiska demokratin som står på spel. Så på så sätt så ligger vi ju i krig med Ryssland på ett mer större geopolitiskt plan. Men det är ju inte för att NATO och USA krigar mot Ryssland via Ukraina, utan det är ju för att Ryssland hotar alla de här värdena som vår värld, som vår värld bygger på, genom att hota Ukraina.
Hur långt bedömer du att Putin är beredd att gå ännu? Hur skulle han på något sätt ens kunna ta sig ur det här kriget som han hela tiden trappar upp här?
Ja, det är en väldigt svår fråga också. Och det är osäkert och det blir spekulativt såklart. Men man kan ju resonera kring att han har ju visat väldigt tydligt hittills att han är villig att gå så långt som det krävs. Att han kommer aldrig ge upp, att han kommer fortsätta slåss till sista ryss, så att säga. Det tycker jag att han har visat väldigt tydligt nu med mobiliseringen, med annekteringen. Det fanns ju ett annat vägval han hade kunnat göra när, i och med den här ukrainska motoffensiven som har lyckats så bra. Man kan ju tänka sig att det fortfarande fanns en öppning för Putin att försöka måla upp ett narrativ till den ryska befolkningen att nu har vi lyckats med en del av våra krigsmål, av de här så att säga falska narrativen som man använder. Nu har vi lyckats denazifiera östra Ukraina. Vi har lyckats stoppa ett folkmord som man påstår sker. Vi har lyckats demilitarisera vissa delar av Ukraina och så vidare. Men nu är den specialmilitära operationen över och nu måste vi så att säga ta oss vidare från det här.
För att han kallar det inte krig, och då är det ännu möjligt på sätt och vis.
Det är precis, ja. Det är ändå möjligt. Och man måste komma ihåg att Putin och Kreml har fortfarande så pass stark kontroll över media, över hela informationssfären, över säkerhetsapparaten, att jag tror att det hade varit möjligt att måla upp, att bygga upp ett sånt falskt narrativ av vinst och få tillräckligt många ryssar att acceptera det för att Putin skulle kunna avbryta invasionen och fortfarande sitta kvar vid makten. Nu tog han ju inte det valet, och nu ser det ju allt svårare ut att han någonsin kommer kunna backa från det här kriget och ändå behålla makten. Så därför tror jag, för att svara på frågan, så tror jag att han kommer vara villig att gå väldigt, väldigt långt. Han verkar villig att höja insatserna så mycket som möjligt för att vinna det här kriget. Och jag tror att han har börjat inse att hans regim inte kommer kunna överleva en förlust i det här kriget.
Det ryska opinionsinstitutet Levada Center har mätt stödet för Putin med jämna mellanrum ända sedan anfallskriget mot Ukraina inleddes. Och de här siffrorna har varit hela tiden väldigt höga och måste ju förstås kanske tas med en viss nypa salt i ett auktoritärt land. Men i den senaste mätningen som Levada Center gjorde efter mobiliseringen så har stödet för Putin minskat rejält. Hur långt tror du att nedräkningen för Putins del har kommit? Hur lång tid har han kvar vid makten?
Ja, det är såklart svårt att säga, men jag tror absolut att mobiliseringen innebar att det tog honom närmare slutet, så att säga. Det här var ett väldigt desperat drag. Man har ju försökt undvika det här draget redan från början, från ryskt håll. Just för att man vet att det kommer vara så impopulärt. Det kommer innebära så mycket politiskt missnöje. Så att det här speglar en stor desperation hos Putin. Och mobiliseringen i kombination med de ukrainska motoffensiverna som antagligen kommer fortsätta gör att jag tror att vi inte har så mycket kvar att se av Putins regim. Och det blir ju såklart extremt spekulativt. Och det är alltid svårt att förutsäga när diktatorer ska falla. Men jag tror att vi hade kunnat se slutet inom några år eller kanske redan nästa år.
Stort tack Hugo von Essen för den här analysen.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag Staffan Sundqvist. Fortsätt lyssna på oss.